Det är höstflod i Kästerbån. Vattnet brusar intensivt efter den senaste tidens regn. Och vi ska prata fiske med Bernt Moberg. Men vattenbruset gör att jag tror att vi får ta och gå inomhus. Vattnet forsar och brusar vid laxtrappan ovanför Vävaren i Strömsbro. Lax och öring har därmed fått en chans att leta sig upp i ån. Det ljusnar en smula för fisket i Testeboån. Kanske. Men Bernt Moberg, fiskevårdare och eldsjäl för att återställa det hållbara fisket i ån. Visst är det en lång väg kvar att vandra?
Ja, men det här att de kom upp nu den här hösten, då, det är jättepositivt. Nu får vi se, de kommer ju att leva de här, ja, rommen kläcks då till våren och sen lever ungarna 2 år i ån. Då. Sen lämnar de ån och sticker ut i havet för att växa på sig. Så att det kommer ju att dröja kanske 4, 5, 6 år innan vi ser det riktiga resultatet i form av fler laxar som simmar upp i Testeboån.
Hur stora är de när de ger sig ut i havet då?
Ja, stor som en strömming ungefär, runt 18 centimeter.
Ni har gjort en hel del i Testeboån redan, olika insatser. Kan du berätta lite grann om vad är det för åtgärder man måste göra för att det ska bli fiskvänligt?
Och det är så att när jag och mina kompisar började ägna oss åt Testeboån, det är faktiskt 40 år sedan vid det här laget. Och då fanns det ingen lax i Testeboån, den var helt utslagen. Men Testeboån har ju definitivt haft ett laxbestånd en gång i tiden. Det finns ganska mycket dokumentation över. Så att det handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för laxen. Och det största problemet både Testeboån och många andra har, det är att man har hindrat laxen från att vandra upp och ner i form av dammar. Bara i Testeboån så finns det närmare 40 dammar av olika slag som hindrar fisken mer eller mindre.
Det är kraftverk och sånt här bland annat då?
Ja, för Testeboåns del så är det handlar om 6 kraftverk. Och sen är det där gamla kvarnar och det är flottdammar och andra dammar också då. Men Testeboån har ju haft oturen då liksom att ha haft ett kraftverk praktiskt taget nere i mynningen. Alltså, så att det är ju definitivt kraftverket i Strömsbro som har varit den största orsaken till att laxen en gång försvann. Då.
Där i Strömsbro, men det är inte längre ett hinder eller?
Det är så att för närvarande då så finns det ett föreläggande från länsstyrelsen att kraftverket ska stå 1 dygn i veckan under sommar och höst. Så då kan åtminstone en del lax smita förbi då och komma upp. Så det är inte ett helt definitivt hinder. Och sen är det så att många känner ju till det här att de hindrar laxen när de vandrar uppströms. Men kanske det största problemet är att när laxungarna, de här som vi pratar om som är stor som en strömming, ska ut till havet så är det många som går via turbinerna och de hackas ihjäl helt enkelt. Men nu finns det ett galler i Strömsbro som åtminstone då räddar en del av smolten. Då. Så att därför har vi nu kommit en bit på väg. Jag har ju väldigt bra koll på hur mycket lax det skulle kunna vara i Testeboån och hur mycket det är. Så vi kan säga med ganska god säkerhet att vi har liksom en status på beståndet som är 20% av vad det skulle kunna vara. Om man då tänker att vi har gått från noll så är vi ju jätteglada att vi nu har 20%. Men målsättningen är att vi ska upp minst 80% ska vi ha 2025.
80% av vad då kan man säga?
Ja, om man säger då, det man mäter då i det här sammanhanget, det är hur mycket laxungar ån producerar. Vi har inventerat och bedömt att Testeboån skulle kunna producera 10 000 laxungar varje år. Och nu producerar vi ungefär 2 000 laxungar. Så det är måttet vi går efter. Och vi ska upp till 8-10 000 laxungar om, ja, målsättningen att det ska ske senast 2025. Då.
Vad är det närmast för åtgärder som ligger och väntar då?
Ja, nu är det ju så att alla vattenkraftverk i hela landet faktiskt ska få nya tillstånd. Man ska se över tillstånden och ompröva alla kraftverk. Och, så det blir en jätteviktig fråga för alla de här 6 kraftverken i Testeboån att de nu ska antingen avvecklas eller miljöanpassas. Och då får de verkligen vara miljöanpassade så att fisken verkligen kan komma upp och ner precis som fisken vill. Så det är den viktigaste åtgärden. Jag har gjort andra åtgärder tidigare med att restaurera efter flottledsrensningen och inte minst så har vi satt ut, eftersom laxen var ju borta från Testervån, alltså vi har ju fått återetablerat ett laxbestånd med yngelutsättningar då, av stora mängder lax under många år. Och då har vi tagit laxyngel från Dalälven i fiskodlingen där i Älvkarleby och satt ut i Testervån. Det sista laxynglet det satte vi ut 2006. Så nu liksom snurrar det på av sig själv då, trots att det är ett svagt bestånd. Men det är ändå så att det klarar sig på egen hand. Så att säga.
Ett av kraftverken uppströms Forsbytrakten där, va? Som, där har man öppnat nu den dammen, va?
Ja, det kraftverket togs bort 2005.
Okej.
Det har ju varit en väldigt betydelsefull åtgärd. Om man säger Testervån är idag laxförande från Norstedt Fors till havet. Då. Det är en ganska liten del av Testervån faktiskt. Men på den sträckan, alltså, när vi började med ån, då fanns alltså två kraftverk på den sträckan. Strömsbro och Forsby. Och Forsby då tog Gävle kommun bort. Och det var ju Gävle Energi då som ägde det. Så det var kommunfullmäktige som bestämde att nu ska vi satsa på naturen i Testervån istället. Så det är vi jätteglada för.
Mm. Men samtidigt, vi behöver ju el från kraftverken.
Ja,
det känns lite dubbelt, va?
Ja, och det argumentet möter jag ofta faktiskt. Men som tur är så finns det ganska bra koll nu på hur den här elproduktionen går till. Då. Och jag kan säga att det finns drygt 2000 kraftverk i Sverige. Och av dem så är det 255, om man tar de 255 största kraftverken, alltså drygt 10% av de största, så producerar de 98% av elen. Sen finns det en mellanklass som man kallar klass 2-kraftverk. Men sen finns det då, av de här 2000 så finns det exakt 1668 kraftverk som kallas klass 3-kraftverk. Och de 1668 kraftverken, de producerar 0,7% av den el som produceras i vattenkraften i Sverige. Och det är alla kraftverk då i Testervån, de ingår i de här 1667. Och så här ser det ut, att det är jättemånga gamla kvarnar och andra fördämningar där man har byggt om då och börjat producera el. Då. Men man producerar väldigt liten el, och en förutsättning för att överhuvudtaget ska kunna gå ihop de här kraftverken ekonomiskt är att man inte behöver ta någon hänsyn till miljön, för så är det ofta. Tittar vi här i Gästrikland så har vi 37 kraftverk sammanlagt i Gavleån och Hamrångeån och Testervån. Och för fisken då så finns det vid 3 av de 37 kraftverken så finns det en åtgärd för att fisken ska kunna gå upp. Varav 2 inte fungerar. Så det endast är vid 1 kraftverk som fisk ibland kan komma förbi. Och det är just det här Strömsbro kraftverk som vi pratar om faktiskt.
Okej. Okay.
Så även om det är dåligt där så är det bäst i klassen. Det säger lite att hur illa ställt det är.
Mm.
Sen är det så att det kommer ju att bli många av de här klass 3-kraftverken, de kommer nu att försvinna. Och finns det nu en fond som heter Vattenkraftens miljöfond som de stora bolagen, alltså de som äger de här kraftverken i Dalälven och Luleälven och så vidare. De har lagt in nu 10 miljarder i en fond där man ska kunna ta pengar för att lösa ut de här minsta kraftverken, för att det kommer att bli orimligt för dem att fortsätta att driva sin verksamhet när de måste ta hänsyn till miljön.
Okej. Okay. Och det bortfallet då av elkraft därifrån, det kan man rimligen då kompensera på något annat sätt?
Ja, det diskuteras ju nu en ny vindkraftspark här någonstans i Hoforstrakten. Så såg jag att ett av de vindkraftverken som planeras sättas upp där producerar 3 gånger så mycket el som alla 6 kraftverken i Testervån producerar tillsammans. Så låt oss säga, om de skulle sätta upp, om det nu är 50 kraftverk då, sätter de upp 51 kraftverk istället, så vindkraftverk, så har vi med råge ersatt den här produktionen. Och då har vi då alltså fått tillbaka livet i de här vattendragen också. Då.
Ja. Du, Testervån, det är ditt skötebarn naturligtvis. Du är barnfödd eller uppväxt vid ån där?
Ja, de starkaste minnena och tidigaste minnena jag har med anknytning till fisk, det är i Oslet Fors. Jag hade morfar bodde där då. på 60-talet när jag liksom började gå och fram till han gick bort då. Så att jag var ju bara 8 år när han gick bort i och för sig då. Men under den tiden de hann i alla fall, man hann bara fånga de första abborrarna, och det var vid nedanför kraftverket i Oslötfors.
Och på den vägen är det?
Ja.
Fiskeintresset har du haft hela tiden då, eller?
Ja, det har jag haft. Det startade nog där. Men sen blev det den här känslan av att man växte upp och hörde det här. Det var ju väldigt viktigt att få höra att bara då ett par decennier innan jag var fiskeintresserad så fanns det ju relativt mycket lax i Testebån faktiskt. Mm. Alltså man har ju haft den målbilden liksom. Man vet att det här ska gå alltså. Så att det har blivit som en stor utmaning helt enkelt att se hur långt kan man nu ta det här. Alltså.
På din önskelista nu då, de närmaste åren, vad vill du helst se ska hända?
Ja, det är att Testebån ska öppnas upp för fiskvandringen. Och det är ju så att...
Ja, men konkret, vad är det då? Ja. Är det Strömsbro kraftverk som ska bort då?
Ja, det ska ju absolut upphöra. Det är eftersom det ligger längst ner i vattensystemet så ställer det till sig störst problem. Sen finns det ju kraftverk högre upp i ån, ovanför Ockelbo och Åmot också. Och jag tycker att där ska vi också ta vara på möjligheten att få ersättning, att kraftverksägarna går med på att få ersättning från den här fonden och avveckla de verksamheterna. Och som jag sa, att alla kraftverk i Sverige, alltså de här 2000 kraftverken, ska nu få nya villkor. Men det går ju inte naturligtvis att komma in till domstolen nu, bara ramla in 2000 ansökningar. Så därför finns det faktiskt en kö nu som är 16 år lång. Som där det står vattendrag för vattendrag när det ska omprövas. Och Testebån, då, tack vare Testebåns höga naturvärden, så ligger Testebån först i kön. Så det ska omprövas nu redan 2022. Det hade kunnat hamna också som gavlån till exempel. Där ska man se över villkoren 2035. Mm. Så det hade ju varit lite surt. Liksom,
är det lite konkurrens med gavlån där, tycker du? Eller?
Nej, då, det tycker jag inte. Jag hoppas man ska få så mycket liv som möjligt i gavlån också. Men det är, man ska veta att gavlån är ju helt offrad för vattenkraften. Alltså det är liksom damm på damm på damm hela vägen från havet till Storsjön i Forsbacka i princip. Testebån har ju då bara ett kraftverk kan man säga på den här laxförande sträckan. Sen är Testebån orörd i Forsby och Åbyggby och Brännsågen och ända upp till Oslötfors. Mm. Så att alla förstår ju att Testebån är ju den som ligger bäst till, va? Och har ju också tack vare det blivit, det finns naturreservat längs ån och hela sträckan är klassat som Natura 2000-område och så vidare. Så att det är ju verkligen höga naturvärden i Testebån som man inte har tyvärr i gavlån idag.
Du har en del att göra där, och sen har du tagit hjälp av skoleleverna, läste jag. Stigslunds skolans elever.
Ja, just det. Det har ju varit jättekul faktiskt. Och det känns mycket meningsfullt att ha kontakt med skolorna. Och det är så roligt. En del elever, de är jätteintresserade. Det riktigt liksom lyser ögonen på när vi har varit ute längs så nu och tittar. Och just i Stigslund, dels ligger ju Stigslunds väldigt nära Testebån, så det är naturligt av den anledningen. Men sen har de också en lärare som är jätteintresserad och en rektor också som verkligen påhäver. Så att det ska bli jättespännande att se hur det ska kunna utvecklas. Och vi har pratat om att innan situationstecken att de adopterar kanske forsen där vid Stigslund och följer den och gör lekbottnar och tittar när laxen leker och var med när vi provfiskar och så vidare där.
Framtidens fiskevård här helt enkelt.
Ja, verkligen.
Ja. Jag tänker följa bland annat då den här laxtrappan ovanför bävaren där. Vilken tid förväntar du dig att laxen kommer tillbaka där då?
Ja, där har vi då kontroll på uppvandringen. Och där i slutet på maj kan de första börja komma då varje sommar. Va? Sen ökar intensiteten, så det brukar komma mest runt midsommar. Sen pågår lekvandringen faktiskt ända fram till leken kommer det fisk. Och de här stora havsöringarna kommer då lite på sensommaren och så vidare. Så att det pågår vandring faktiskt från slutet av maj till mitten på oktober ungefär. Då inträffar själva leken. Och den här vandringen då, det kan man ju följa då på det här fiskdata.se. Så finns det då på många håll i landet då, såna här kameror som som man då når via den sidan och liksom kan klicka på kameran vid Testebån eller någon annan å, Byskälven eller vad man nu vill se.
Där då är det alltså helt enkelt laxen går in i någon typ av bur kan man säga, va? Och fotograferas då när den är på väg upp.
Ja, den går simmar igenom en tunnel kan man säga, och i den filmas den då, så att vi får rörliga bilder på allting, så vi kan artbestämma dem också om det är en lax eller en öring. Och det kommer en och annan ål som svischar förbi ibland och lite annat också då. Och sen mäts fisken då i infraröda strålar så vi får en längd på den. Och sen håller vi på då också i lite uppföljningssyfte, så märker vi en hel del såna här laxungar då med ett litet chip. Så att de får vi ju se då när de kommer tillbaka och hur många gånger de kommer tillbaka och så vidare. För då registreras, sitter en antenn också i den här kameran då som registrerar om det kommer någon märkt fisk. Och där har vi haft faktiskt i år någonting som har gett väldigt stor uppmärksamhet. Det är att vi har haft en öring nu, en stor öringshona som har kommit 7 år i rad, har hon kommit upp genom kameran. Tack vare det här chippet då, som vi, eller PIT-tag som det heter, som vi kan konstatera att det är samma
följa det.
Ja.
Spännande hörru. Vi ska ta och följa dem, Bernt. Jättekul att du kom hit och verkligen lycka till i fortsättningen.
Tack så mycket. Tack.